just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Hej och välkomna till, ja vad det nu är, det är podcasten Gästabudet, men det är inte ett avsnitt. Utan det är så att vi kommer inte hinna spela in ett avsnitt nu för att Lyra, en viktig del av podcasten Gästabudet, är mycket, mycket gravid. Hon föder inte i detta nu. Jag träffade henne för några timmar sedan. Men hon går omkring i tento och försöker skaka ner sina tvillingar och läser samtidigt Min kamp. Och så tävlar hon mot sig själv.
Vilken
Min kamp? Precis, jag undrar också.
Sexan.
Hon är,
nej. Hitlers, jag menar Hitlers eller kamp.
Ja, det är väl det som är stort.
Det är inte Hitlers sjätte Min kamp.
Nej, hon har läst hela Knausgård under graviditeten och nu har hon precis kommit förbi Hitler sen. Och nu är då frågan, kommer hon bli färdig med Min kamp innan barnen föds? Det återstår att se. Men jag heter Rebecka Kärde och med mig här har jag just nu
Michaela Blomqvist,
Victor Malm,
Malte Persson,
Amanda Svensson, även känd som Ängeln.
Av något skäl Jack Werner.
Och Jerker Wildborg.
Vi är på, som ni hör på jassen kanske, så är vi på Bonniers sommarfest på Manilla på Djurgården. Och vi tänkte att det vore lika bra att helt enkelt ge ifrån oss någon form av livstecken med lite blandade gäster som vi... Ja, vi tycker ju om dem också, men det är också ganska provisoriskt. Det fanns ingen plan, men det gör det aldrig.
De som råkade stå i närheten.
Ja.
Kommersiella gäster, kan du komma?
Kommersiella gäster, precis. Sälj
vi, bara. Vi som är med märker eventuellt det här provisoriska draget.
Det kan vara så.
Ja. Men vi är hedrade för den.
Vi är smickrade, onekligen. Mm.
Då undrar jag, Jerker, vad har du läst i sommar?
Herregud, jag har läst 30 böcker. Men av dem skulle jag välja ut en bok som jag tyckte väldigt, väldigt extremt mycket om, var Ovan jorden av Mikael Berglund. Släpptes i maj. Lite skymd av annat. Det är ju inte den bästa perioden att släppa en bok, men mycket pregnant stilist och berättare. Alltså en person som förmår föra en berättelse framåt. Men också en särdeles sensibel psykolog när det gäller mellanmänskliga relationer. Mycket komplicerande skeenden, scen efter scen är oupphörligen intressant. Alltså en stor författare i vardande. Jag tror att han kan nå stora läsarskaror och bli folkkär. Samtidigt som han inte säljer ut sig i något enda avseende. Jättefin bok. Ovan jorden, Mikael Berglund. Jag läste också en fin diktsamling av Helena Boberg som heter Röd melankoli. Det handlar om sjukhus, vård och en ganska hård språkbehandling i den. Men också skoningslöst sanningssökande och djupberörande via sin oförställdhet.
Fan, vilka inövade takes du ändå hade på dem. Det var verkligen så fraser som kom.
Nej, men det är så här jag talar i vardagslag.
men det är också att Jerker har försökt...
Du har aldrig funderat på att satsa på politik.
Nej, men...
Jag har redan varit i politiken i 20 år, Malte. Så att,
vadå, hur då?
Jag har ju ett lobbyarbete. Jobbat för en hel del PR-konsultfirmor och så vidare.
Men Jerker har också försökt tvinga mig att gå fram till Mikael Berglund som jag inte har läst och som jag tänker läsa i framtiden men som jag inte har läst ännu ikväll och säga att jag uppskattar hans bok fastän jag ju ännu inte har läst den.
Vad har du läst av i sommar, Mikael?
Jag har läst mycket, mycket långsamt så har jag läst Marcels Proust på spaning.
Skulle man kalla honom Marcel, tycker jag.
Just det.
Marcel. Jag har läst Marcels på spaning. Som jag ju ännu inte har läst hela av. Och vilket jag skäms över. Och samtidigt så känner jag att jag uppskattar det så enormt mycket mer nu än vad jag gjorde när jag försökte läsa det när jag var 18 eller när jag var 22. Och att mina egna erfarenheter fyller i på något sätt. Men det är också då att jag hamnat i det här att jag tycker att jag kan mer om kärlek än Marcel Proust.
Men fan kan inte mer om kärlek än Marcel Proust.
För att det, alltså hans tankar om kärlek uppfattar jag som ganska barnsliga, och att det handlar mycket om att spegla sig själv och mycket svartsjuka och mycket sånt där. Och ja, jag kommer nog skriva flera texter om det här framöver, tänker jag. Men det är underbart att läsa, såklart.
Du då, Viktor?
Jag har extremt sent på bollen läst Kim Stanley Robinsons The Ministry for the Future. Det är faktiskt en helt sanslös bok.
Ja,
har ni
läst
den?
Ja, jag har Malta läst den. Vi har pratat om den.
Bra debattbok, inte så bra roman.
Jo, säga. Jo, kolla. Jag läste Mars böcker tidigare och de är ju bara så här hård sci-fi som handlar om hur vi ska kolonisera Mars. Men han var ju Frederick Jamesons doktorand när han pluggade på, vad fan är det? Vad heter universitetet? Det är inte Duke, det är Duke.
Det kan
vara
Duke.
Det är Johannes Björk.
Ja, exakt. Det är Duke. Och så här, Frederick Jameson har ju sin postmodernismbok från 1984 en extremt konkret idé om vad han tror romanen behöver göra för att kunna liksom återspegla hur det globala samhället fungerar.
Som du också i hög grad bygger din avhandling på.
Ja.
Ja, du är en Jameson-kännare.
Jag är inte en Jameson-kännare, men jag gillar honom.
Som disclaimer.
Det finns andra som skulle göra anspråk på att vara kännare. Det skulle inte jag göra.
Anna Wahlgren.
Men Anna Wahlgren kanske. Och det är liksom hur man gestaltar upplevelsen av världen i postmoderniteten, där din omedelbara upplevelse av den är autentisk men inte sann, skriver Jameson. Det vill säga att det är klart att du upplever världen sådan den är hela tiden, men det mesta av det du ser framför dig hela tiden har spår som kommer från en annan del av världen. Alltså du är ihopkopplad med saker på sätt som du inte ens kan förstå.
Du kan inte närma dig en erfarenhet som bara du, så att säga.
Exakt.
Utan du,
och det här tycker jag att The Ministry for the Future är det första romanen jag läser på riktigt. Kanske med undantag av Salman Rushdie som gör det här väldigt tidigt. Men så här, Ministry for the Future, den lyckas göra form av den här tanken. Jag tror det är väldigt medvetet. Den tar också den här klyschan från Jameson på väldigt stort allvar. Det vill säga att han försöker föreställa sig slutet på kapitalismen istället för världens undergång. Men det är mer banalt, det har många gjort. Men just den här tanken om att försöka se verkligheten som sammankopplad på ett omedelbart sätt genom att korsa flera individuella öden. Jag tycker det är ett underbart experiment.
Ja, men det
en bra
också.
Debattbok också, som alltid säger.
Jag tycker den är lysande på det sättet.
Får jag fråga, Victor, du har inte skrivit något om det här och du ska inte skriva något om det, eller?
Jag kanske skriver om det vid tillfälle.
Ja.
Jag tror jag och Malte hade samma, vi har pratat om det här, jag har skrivit om den, att vi hade samma invändning mot, för konceptet då i den här romanen är att klimatkrisen helt enkelt inträffar på ungefär det sätt som vi vet att den kommer göra. Det får diverse synergieffekter och det inrättas ett ministerium under FN, tror jag, med uppgift att tala för de oföddas intressen och se till att man försöker stoppa det här.
Töntigt när du säger det så.
Det låter väldigt tråkigt.
Ja, visst gör det.
Visst
gör det. Men det är väldigt, alltså,
eller det låter väldigt som att det finns redan.
Ja, det gör sjukt nog, så gör det inte det.
Nej, men det låter verkligen som någonting att Twitterkonto skulle kunna ägna sig åt.
Ja.
Att twittra.
Och den är väldigt, den löper ju då en bra bit in i framtiden och jag tycker att den, alltså formmässigt är den väldigt intressant, för den kombinerar liksom många olika former, som Victor säger, många olika former av livsöden, många olika texttyper. Men jag tror att det som den tappade mig lite grann, för att den, jag tycker att den missar en avgörande, som jag uppfattar en avgörande konfliktdimension i verkligheten, som är att folk inte vill göra något åt klimatförändringarna för att det drabbar dem personligen på ett avgörande sätt. Alltså det blir liksom...
Ska vi käfta om det här nu eller vandra vidare? För att jag har en invändning här.
Kom igen.
Ja. Det här är er podd.
Ja, nej, jag tycker vi vandrar vidare.
Vi vandrar vidare. Malte, vad har du läst?
Malte, vad har du läst i sommar?
Ja, är den här fortfarande på?
Ja.
Ja, men jag har läst massa grejer. Massa bra saker. Allt från Cormac McCarthy till Patricia Lockwood. Men... om jag ska framhålla en bok så är det, var det Haldor Laxness Världens ljus och himlens skönhet.
Väldigt bra bok. Väldigt bra bok.
Ja, och det är en underbar bok om en skald på Island och hans svårigheter, vilket jag kan identifiera mig med. Det känns som att talar till mig.
Berätta mer.
Ja, men livet är inte så lätt.
Han vet inte vad han ska skalda. Han skaldar lite. Han skaldar lite till.
Bland mycket annat som är bra i den här boken har jag fastnat för en fras som jag känner är väldigt tillämpbar både på mig och många andra. Och den är... det allmänna normaluppförandets jättebörda.
Ja.
Och det förekommer när den här skalden vandrar från kyrkogård och liksom ser de här till synes lyckade människorna som har fått sina stenar och förmodligen aldrig haft några samma problem med det allmänna normaluppförandets jättebörda som den här skalden har haft. Så här.
Men det är verkligen en sån sak som jag undrar över och som jag har kommit i kontakt med mycket genom läsningen av.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Av Dag Solstad. Det är ju liksom frågan om det normala livet på något sätt. Och hur svårt det är eller hur svårt det inte är. Eller liksom, vad är det han kallar det? Alltså det är ju titeln på en av hans böcker. Det...
att försöka att genomträngla...
beskriva det ogenomträngliga.
Ja, det ogenomträngliga. Och ja. Det tänker jag är det normala livet. Ja. Det är det ogenomträngliga.
Det är en jättebra bok om normalitet.
Ja.
Och det är normalitet är fruktansvärt svårt.
Ja. Ja.
Som vi flera av oss åtminstone vet.
Ja. Som är svårt erkänns ju som svårt. Till exempel astrofysik kanske.
Depression.
Men vi har ju också med oss här nu ikväll min nemesis Amanda Svensson.
Just det.
Anti-Mikaela.
En blond, vacker kvinna. Min motsats helt enkelt. Nej,
nu tycker jag att du nedspelar.
En mörk, ful kvinna.
Nej, det är det. Nej. Jag märkte när jag sa det att det blev fel. Jag tänker mörk, på mig själv som en mörk, vacker kvinna.
Jag tänker mer som en ljusvarelse där du är en mörk varelse.
Det är en skugga.
Precis så.
Alltså jag lever i en sån här solig liten glänta. Och du lever liksom inne i... ett rävgryt.
Göteborg som det heter på svenska.
Ett problem med dig är ju att du inte är kristen då. Det hade ju varit det bästa om du var troende. Men det är du inte, eller
nej,
hur?
Nej, det är jag inte.
Nej.
Men jag har ändå varit inne och dabblat lite.
Det har vi inte varit.
Du har känt att du skulle kunna vara det. På ett ljust sätt.
Ja.
Det vill säga frikyrka. Men alltså jag då som mörk.
Jag är ändå väldigt förtjust i
katolik.
Jag är väldigt förtjust i tanken på den villkorslösa försoningen. Och den villkorslösa förlåtelsen kan jag säga.
En ljus alv och en svart alv.
Vad har ljusalven läst?
Jag har nästan inte läst någonting. Nej, jag har varit tvungen att spela jättemycket Dungeons and Dragons för mitt barn. Och
massa andra
sina. Skulle ju Mikaela till exempel aldrig göra.
Nu är det för ljus.
På svarta och ljusalvor så i rollen, jag kan säga att jag har läst Dungeons and Dragons Players Handbook så att jag sen har kunnat gestalta rollen som en fighter halfling vid namn Trim Bagel.
Det kanske jag inte ens borde berätta i podden, men ett av mina mörkaste minnen från min uppväxt är att jag gömde Dungeons and Dragons spelledarhandbok. Alltså från någon av mina bröder i ett högt skåp i mitt rum för att jag var arg på den och inte ville att
jag kan säga att det här har inte varit höjdpunkten av min sommar utan någonting som jag blev inlurad i, kan jag säga. Och det visar sig att när man väl har börjat så får man inte sluta.
Slutar med att alla dör, nej? Eller att man är klar
med jag vet inte, vi är ju inte färdiga. Vi har hållit på hela sommaren, vi är inte färdiga. Nej, jag satt senast igår kväll och slaktade lite orker och så red på något vildsvin.
Men vadå, Amanda, du är ändå en tänkande kvinna. Du måste ha läst någon.
Något måste du ha läst. Jag har lyckats klämma in här. Jag läste en väldigt bra bok, tycker jag. Jag vet inte ens om det är en man som en kvinna som har skrivit den. För det var en japansk.
Så woke du till skillnad från Mikaela som alltid vet att det är en man.
Jag bryr mig inte.
Jag skulle aldrig vara too woke, det stämmer.
Nej, men jag läste en japansk roman av någon med efternamnet Kirino och boken heter Out. Handlar om fyra kvinnor som har en namn. Men det är ju liksom så att säga på ytan och format till. Men det är ju en bok som helt och hållet handlar om pengar och liksom kapitalism och senkapitalism och vad människor är beredda att göra för pengar på ett sätt som var extremt liksom, vad ska man säga, både på en gång väldigt, väldigt mycket på ytan, för det är väldigt tydligt att det är vad det handlar om, så att de mördar ju den här personen för pengar, men också på ett väldigt, väldigt djupt sätt vad pengar så att säga gör människors själ och vad jakten på någon form av dräglig tillvaro kan få människor att göra och så vidare, som jag tyckte var väl, alltså just det faktum att den var så att säga så öppen med vad den handlar om och samtidigt hade så många liksom lager på det som man inte riktigt uppfattade, indränkt i någon slags väldigt blodig liksom ren liksom thrillerhistoria, gjorde att jag tyckte att den var väldigt bra.
Ja.
Men inte riktigt lika bra som Tintin Kassafjores juveler som jag också lyckades klämma in. Ja. Den är bra.
Där nu håller Jack verkligen.
Det är mästerlig dramaturgi i juvelerna.
Har du läst om den i sommar eller Jack? Eller?
Nej, men jag har däremot läst om vad heter det? Rackan den röde skatt. Som också är toppen. Och i båda delarna. Men jag har läst Peter Nilssons Arken. Som ju är en jävla rövarhistoria om en trähandlare till Noahs ark. Handlade trä med Noah. Och sen under syndafloden lyckas försätta sin situation där han blir odödlig. Och sen går han runt i världshistorien fram till att han inte längre kan fram till att jorden i stort sett går under, men han lyckas lämna jorden med ett rymdskepp dessförinnan. Så det är en typ av liksom berättelse om allt, men som kanske framförallt handlar om att grubbla över att vilja dö samt som man är rädd för att dö. Där den scenen som fastnade mest, jag är ju en idiot så att jag kan ju inte riktigt beskriva i mycket bättre termer än så här.
Till skillnad från oss andra här.
Jag skulle nog säga att just i det här sammanhanget.
Det är uppenbart att det är vi som är barnbordet.
Som står här,
ja.
Vi står väldigt nära varandra. Vi står väldigt nära varandra också på ett sätt som är barnbordsmässigt.
Och Tintin.
Ja, men där en scen är att han hamnar i en tysk by och lägger sig i en kista i ett uppenbart försök att komma närmare denna död han både fruktar och längtar efter. Och för att lägga sig i den här kistan så bräker han ut den döda kropp som först ligger där. Och sen så kommer de och hämtar kistan för att begrava den som skulle begravas. Och då så bryter han sig upp ur kistan och reser sig upp och säger ungefär hej mina vänner, för att han försöker att inte göra för stor affär av att han ligger i en dödmans kista. De blir väldigt rädda och prästen försöker säga åt honom att vika hädan, men han blir arg och med liksom sumerisk kraft skäller ut den här prästen. Det slutar med att prästen faller på knä och bönar till honom att skona honom, erkänner honom som den enda rätta guden ungefär. Och sen vandrar han vidare, för han är dömd att göra det. Han bara vandrar vidare, vandrar och vandrar och vandrar. Till slut så återkommer han till den här staden ett par hundra år senare. Hittar en gravsten där det är inristat en bild av honom när han reser sig ur kistan. Och försöker,
ja, alltså
försöker lyfta den här stenen, lätta den.
Jag tycker det är
spännande. Då går stenen sönder. Och han förbannar ännu en gång att han inte kan dö.
Han kan inte dö.
Min enda tanke är hur himla sugen man blir på att lägga sig i en kista.
Jag vet, man blev det av den scenen också. Den är väldigt... det känns bekvämt. Det är halm i.
Nu har Torbjörn Nilsson anslutit sig. Vad har du läst?
Hej.
Snälla gästabudets största fan Torbjörn Nilsson. Berätta vad du vill rekommendera.
I sommar har jag läst Valdemar Svenssons biografi över C.G. Ekman. Bland annat. Och jag har läst den innan.
Tack men, för att du ställer frågan.
Jag ska svara på stickfrågan. Men den här gången så var det som att när biografin växte inför mig. Och blev någonting som den inte var första gången jag läste. C.G. Ekman var ju statsminister i Sverige i några omgångar på 20-talet.
Det är ett riktigt bra jupp här. Det vill jag berömma dig för.
Han var vågmästaren under en period i politiken som var ungefär som vår. Att det inte gick att liksom få parlamentarisk reda. Och eftersom han var liberal så var det han som var vågmästare. Och alla blev jätteförbannade på honom. Men framåt 30-talet så blev han till slut statsminister och då var hans liksom makt konsoliderad. Och alla hatade honom, men det var han som bestämde. Valdemar Svensson var en medarbetare till honom, så han skrev liksom hjältehistorien om honom. Och det är intressant eftersom C.G. Ekman slutade sina dagar för att han var den enda svenska statsminister som har blivit avsatt på sin post över dagen. Och för att han anklagades för korruption och kunde inte frigöra sig från de misstankarna. Och allt det här berodde på Kreugerkraschen som är ett långt och komplicerat stickspår. Men, eller preludium till Ekman-krisen.
Men vem älskar inte Kreugerkraschen? Den bästa kraschen, topp ett kraschar i historien.
Det får man säga.
För att den gjorde ju framförallt att Gunnar Ekelöf förlorade sin förmögenhet och då började skriva poesi.
Ja, och det är så här det går till när det är fest på Manila.
Ja.
Jag tror att jag kan tala även för Rebecka om jag lägger in ett tips om att läsa Lina Wolfs Djävulsgreppet.
Underbar roman.
Fantastisk roman. Läs den. Vi har inte slutat podda. Glöm oss inte. Hej då.
Jag vill säga bara att jag har läst Goethes självbiografi. Den var jättebra.
Och förlåt Rebecka, du kanske vill tala längre om det.
Nej, jag vill inte säga.
Den kan man tala jättelänge
om. Jag vet, men därför ska jag inte göra det. Utan jag säger bara, ja, så Mikaela, glöm oss inte. Vi ses, vi hörs.
Ja, gästabudet lever.
Bra poddat.
Hej då.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.